Glittergruvan av Johan Smedberg, inläst av Sebastian Karlsson och producerad av Bokea. Till mamma Alva, vars kärlek alltid lever kvar. Prolog. Glittergruvan. Förmiddagssolen brände hårt på polisinspektör Herbert Stoltenbergs tunnhåriga gässa. Varför tog han inte med sig sin ljusa nya sommarkeps som frugan nämnt när han lämnade huset i morse, den med bred skärm? Om det var någon dag på året han skulle använda födelsedagspresenten, så var det väl idag. Herbert stod nära det blågröna gruvvattnet som reflekterade glittrande julistrålar från himlen. Han försökte på bästa sätt organisera aktionen vid glittergruvan. Runt honom stod de båda Stockholmsgrabbarna, Viktor och Marcus, dykningsteamet från Stockholm, samt ett polislag från Norrtälje. Natten hade inte blivit så lugn som Herbert förväntat sig. Strax efter 12-slaget hade polismästaren i Norrtälje ringt och berättat att larm gått ut till alla polisstationer i Uppland. Danscampen i Herräng hade blivit rånad på en okänd summa pengar och en person var allvarligt skadad. Under morgonen hade även rikslarm gått ut där man efterlyste 2 eller 3 personer. Om inte detta var nog så hade även 2 grabbar hittat något som kunde vara ett lik i glittergruvan. Alla polisiära resurser sattes in och Herbert fick uppdraget att leda arbetet vid gruvan i Herräng. Efter att ha samlat alla inblandade personer och berättat om nuläget bad han killarna komma fram till schaktkanten. Där. Ser ni det där? Sa Viktor och pekade mot något svart som låg på en klippavsats några meter under ytan. Det var den där vi såg på filmen. Måste varit det, sa Marcus. Herbert märkte att de var uppjagade och anade att deras natt fått allt för få sömntimmar. Polisinspektören stod bakom killarna och höll omsorgsfullt sina armar runt deras axlar. Bra jobbat, grabbar, sa han sammanbitet. Får jag be er backa lite så mina arbetskamrater kan ta över? Han vinkade fram 3 män, 2 med dykardräkt. Den tredje var den ansvarige dykarledaren som ledde dykningen från land via kommunikationsradio. Stockholmspolisen hade så sent som i våras startat upp en avdelning för dykning som kallades in vid speciella tillfällen. Nu stod de där, beredda att gå ner i gruvvattnet för att identifiera ett föremål som ingen önskade hitta. Trots att männen i dykardräkterna hade mer än 100 dyk tillsammans var de noga med säkerhetsrutinerna. När de var klara gav de varandra ett okej, tog vänster hand över viktbältet och höger hand över cyklopet och regulatorn. Med varsitt jättekliv över schaktkanten hoppade de med simfötterna före, ner i det klara vattnet. Västarna fylldes med gas så att de flöt säkert på ytan. De gav ledaren klartecken, släppte ut luft ur västarna och sjönk sakta ner i gruvhålet. Herbert såg hur en av dykarna cirkulerade runt det svarta föremålet med armarna i kors över bröstet och simfenor som pendlade mjukt. Den andra låg strax bakom. Mannen som ledde dykningsexpeditionen anropade dykaren som cirkulerade några meter under ytan. Hör du mig? Hur ser det ut? Kom. Det var först tyst en stund. Sen sprakade det till och en bräcklig röst hördes. Fy fan. Det är en människofot. Kom. Tre månader tidigare. Elliot. Elliot och Sunny gled in i Herrängs hamn och konstaterade att det var få båtar som kommit i vattnet. Det var kanske inte så konstigt. 2 veckor tidigare hade isen legat tjock runt bryggorna. Till vänster låg ett 10-tal fritidshus som var byggda på flytbryggor. Framför ett av husen satt en påpälsad dam som gjorde ett tappert försök att få färg från den bleka aprilsolen. De andra stugorna stod öde. Elliot hann knappt fästa båten vid bryggan förrän Sunny var på väg mot restaurangentrén. När Elliot förtöjt båten och kom in hade Sunny redan beställt 2 öl. Hej.